Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden. Bakom micken står idag Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig har jag Uffe Pettersson, analytiker på DI. Välkommen Uffe.
Tack ska du ha Johan. Hur känns det? Det här har varit en fantastisk vecka för oss ekonomijournalister med alla dessa rapporter och virus och vd-byten och sånt där. Det har varit roligt, eller vad tycker du?
Ja, det har ju inte saknats händelser kan man ju säga. Vi fick ju en dramatisk inledning på veckan där när börsen gick ner över 2% i spåren av oron över det här coronaviruset. Och sen så känns det väl som att man har kanske, man ska inte spela ner den sjukdomen och det är ju givetvis allvarligt. Men det verkar inte bli en global liksom digerdöd version 2.0 utan det verkar vara ganska hanterat där.
Ja, än så länge. Vi har ju idag på... Vi är ner 1% ungefär den här veckan till följd av det här viruset, coronaviruset eller Wuhan-viruset som vi till och med ska skriva i tidningen. Men idag är vi ju upp och det där tror jag, vi vet väl inte riktigt än. Jag lyssnade på Electrolux vd här och han pratade om att det kommer bli produktionsproblem när de ska få varor från Kina och sådär. Och det är många andra som har pratat om det, framförallt bilindustrin kanske eftersom det verkar vara bilindustrin som är mest drabbat. Men det känns som att marknaden har slutat oroa sig och nu är vi faktiskt upp 0,6-0,7% här på fredag morgon. Så det är intressant, men det... Så kanske vi ska ägna oss åt som inte är medicinare, du och jag, Johan, kanske är rapportperioden som vi däremot har bättre koll på.
Ja, men man kan väl bara för att avsluta det här viruset, man kan väl säga att det är inte själva viruset i sig utan det är kanske mer oron för viruset som får skadliga effekter.
Ja, precis. Och det som jag tycker, om jag ska ha någon liten ska vi säga, fundering där, det känns som att myndigheterna, inte minst de kinesiska men även på andra håll, WHO och sådär, ta i med hårdare tag den här gången än tidigare och det gör väl att det kommer få större effekt. Jag tror att Q1-orna kan vara riktigt, riktigt fladdriga på börsen och så får vi se. Nu vet vi inte hur länge det fortsätter men blir det inte så mycket värre än så här så kanske det inte blir mer än Q1-an som blir lite jobbig. Blir det, tar det tid så kommer det ha större effekter. Så det är nog lite, det är en fråga som vi inte kan begrava än då, men just i detta nu så känns den ändå ur ett börsperspektiv hanterbar.
Absolut. Men jag tänkte, för det har ju inte saknats händelser här i Sverige. Vi har ju en helt brutal, ska jag säga, rapportvecka som vi har haft här på börsen. Hänt mycket. Och vi har ju flera stora bolag som har rapporterat. Men det största märkeshändelsen måste väl ändå vara H&M. Klädjätten som rapporterade här på torsdagen och rapporten i all ära. Det största beskedet där var väl ändå att Carl-Johan Persson, vdn, lämnar vd-posten. Ska istället bli styrelseordförande. Mm. Stefan Persson tackar för sig och lämnar över ordförandeklubban som han har haft sedan 97 tror jag det är.
Ja,
och istället så rekryterar man en vd internt, Helena Helmersson, operativ chef för närvarande, COO, har tidigare varit hållbarhetschef bland annat.
Varit i företaget sen 90-talet någon gång, liksom, jag tror hon kom dit när hon var 24 år. Så det är liksom hennes, ja, i stort sett, hon är möjligt att hon har jobbat innan, men det är ju liksom, det är H&M där hon är uppvuxen och... Ja, det här är ju jättespännande på många sätt. Alltså det finns så mycket att ta tag i det här. Alltså om vi tar det långa perspektivet. Så förra gången när Stefan Persson lämnade och Fabian Månsson kom in där så var det ju inte någon rolig utveckling. Sen blev det liksom lite bättre under Rolf Eriksson. Och sen så kan vi ta Carl-Johan Persson som kom in då 2009 och har varit i 10 år drygt. Började ju bra, aktien var ju en bra bit över 300 som mest, men senaste åren har det ju varit jobbigare. De var lite sena på den här e-handelspucken, men sista året så har det ju vänt och aktien har ju steg över 200 spänn på den här nyheten och den fina rapporten som också kom. Och det, jag tror att Carl-Johan Persson är väldigt nöjd med att kunna lämna med de här senaste rapporten i ryggen istället för att ha lämnat för ett år sedan eller sådär när aktien var som lägst.
Ja, och sen kan man väl säga så här, vi har ju varit tuffa mot H&M när vi har bevakat dem. Mm. Och de var ju kanske lite efter när det gällde e-handeln och så vidare. Mm. Men man kan ju också ta H&M-grafen och jämföra med de andra retail-aktörerna och MQ, R&B.
Och även internationellt, alltså det är ju... Det är företag som är lika anrika som H&M som har gått under här i e-handelskrisen, och H&M har trots allt gått igenom det här med att göra vinst hela tiden. Låt vara inte lika höga som de gjorde förut, men och har nu då, och jag tycker att har nu kommit igen, och nu, det känns som att de har, nu har de liksom kommit igång här. Jag tycker en väldigt intressant siffra förutom vd-byte och allting annat var ju netto nya butiker 2020 som skulle vara 25 butiker mot 175 för ett år sedan. Och det är ju det som alla har eftersökt. Varför ska H&M öppna massvisa butiker när ingen annan gör det? Och varför ska H&M liksom stressa ett butiksnät när det är köparens marknad ute på detaljhandelslokaler? Så det är helt rätt att de bromsar ner det där, och nu är det då Helenas roll att se till att det också leder till minskade kostnader, alltså att man inte sitter kvar med massvis av kostnader när man nu börjar på allvar ta tag i butiksnätet.
Ja, och som du säger, marknaden gillade de här beskeden. Aktien gick upp, vad var det? Strax över 9% här på rapportdagen. Den fortsätter upp här idag på fredagen.
Ja.
Vi hade en intressant debattartikel från en tidigare styrelseledamot i H&M som har suttit nästan 20 år i den där styrelsen. Och för H&Ms rörelsemarginal för hela året 2019 landade ju på 7,5%. Det är ju bra sett i hela klädbranschen, men det är ju inte... i närheten av H&Ms forna glansdagar.
Nej.
Och hon påpekade det i Susie Kvart då att det kommer nog dröja innan liksom H&M återfår sin forna lönsamhet, om man får det någonsin, därför klädbranschen har förändrats. Ja. Det är förändrade konsumtionsbeteenden, man köper inte lika mycket längre. Det är också ett ökat fokus på hållbarhet, vilket ställer krav på H&M och också slår mot lönsamheten i slutändan. Så jag tyckte det var en väldigt intressant text. Den finns på vår hemsida för den som vill läsa den.
Ja, det där skiftet skulle jag vilja säga, det hände för väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg, vi hade en sån här, det svenska modeundret när... Odd Molly kom in och var ett miljardbolag. Nu är det ju inte värt någonting och är inte ens ett klädbolag knappt längre, utan ett fastighetsbolag. Vi hade Week som kom in, vi hade Björn Borg på höga nivåer och vi hade en väldigt bra konsumtion av kläder. Och det var 2006-2007 någonstans där. Men sen har exempelvis iPhone kommit in. Man lägger inte lika mycket pengar på kläder längre, utan man lägger det på andra grejer och inte minst teknik och liksom... andra tjänster, utan det här med kläder som så att säga prioritetsordningen på kläder i folks personliga ekonomi har gått ner lite grann.
Jag tänkte vi skulle gå vidare till en annan bjässe på Stockholmsbörsen, Volvo, som kom med sin Q4 här också i veckan, eller igår närmare bestämt torsdagen där.
Yes.
Och man drömde ju bland annat till med en extrautdelning, totalt delade man ut 13 spänn per aktie, 7,5 kronor av dem är en extrautdelning.
Yes.
De verkar hålla upp lönsamheten rätt bra, trots att det kanske är lite kämpiga marknadsförutsättningar på sina håll.
Ja, det gjorde de. Vinsten backade lite grann, men inte alls så mycket som väntat, utan en miljard bättre var resultatet än vad marknaden hade räknat med. Omsättningen var hög, mycket högre än vad vi trodde. Orderingången föll, men föll inte lika dramatiskt som vi hade förväntat oss. Så det där var en bra rapport. Utsikterna för 2020 var faktiskt hyfsat ljusa också, tyckte jag. Han ökade lite produktion i Europa och kommer dra ner lite i USA, men på det hela taget så levererade Volvo ett väldigt bra resultat i förhållande till framförallt förr i tiden när marknaden började svikta lite grann. Och det är ju ett styrkebesked att de då gav den här utdelningen också. De hade ju i och för sig kunnat ge lite mer också eftersom de har över 40 miljarder i kassan. Men likväl så marknaden gillar den där. Sen ska man inte glömma bort också att Volvo var ju lågt värderat. Alltså den var ju nere på P9 exklusive kassan. Så det är klart att det inte... Hade den varit på P15 istället så tror jag inte marknaden reagerat på samma sätt då. Så det är den låga värderingen och att vinsten höll uppe bra gjorde att det steg här. Det ska bli intressant. Det här var, men det var ju liksom inte, det är inte över nu, för det kommer liksom fortsätta med med liksom minskad omsättning för Volvo framöver här. Och så det, den här nedgångsperioden som Volvo är inne i har börjat, har de klarat av bra första så att säga, första varvet, men de återstår ett antal varv till. Men marknaden gillar den där, och jag tror att extrautdelningen 13 spänn, det gillar ju marknaden, och vill ha liksom kontanter när det inte finns några räntor.
Ja, och sen som du var inne på där, de har ju en bra fin kassa där. Frågan är vad de ska göra med den under 2020. De kommer ju vilja behålla lite reserver för att kunna parera eventuella svängningar och så vidare. Ja.
Vi hade ju apropå det så har vi faktiskt en affär här på morgonen där Traton, alltså där Scania ingår, det tyska gamla Volkswagens lastbilsdivision som vi gick in på börsen här förra året, har ju då lagt ett bud på
Navistar.
Navistar, en amerikansk stor lastbilsjätte. Och det där kan ju få Volvo att fundera på vad de ska göra. Nu är ju Volvo redan rejält in.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ni i USA ger dem markförvärvet, och sedan länge, det är många år sedan nu när de köpte General Motors lastbilsdivision, det var väl på 80-talet. Men mark köpte de ju där för en 20 år sedan ungefär. Och sådär. Men det har ju inte Traton haft någon amerikansk verksamhet, men det får de nu när de försöker komma över Navistar.
Tror du verkligen Volvo gör ett stort förvärv? Jag tror de återköper aktier eller delar ut pengarna.
Ja, så kan det vara. Det beror på lite vad ägarna vill. Förr i tiden så var ju Christer Gardell största ägare. Det är han inte längre, utan nu är det Fredrik Lundberg tillsammans med Geely som är det. Och de kanske inte är lika intresserade av att dela ut massvis av pengar, utan att fortsätta investera. Så vi får se vad som händer. Volvo gjorde ju någon slags liten reträtt i Japan här också för ett tag sedan. Så ja, vi får se vad det borde väl vara inom VC, man i så fall hittar på något.
Ja, vi får se. Marknaden gillar i alla fall vad den ser i Volvo. Gick upp 7% på rapporten. Fortsätter upp 3% idag på fredagen. Så att aktiemarknaden ger tummen upp. Ska vi gå vidare till storbankerna? Vi har ju SEB och Swedbank som har visat upp siffrorna här.
Precis. Och Swedbank var ju också, den steg väl, det var väl upp en 7-8% den också om jag inte minns fel. Och även och drog med sig de andra bankerna då. Swedbank var ju först ut här. Och det man gillade där var väl att utdelningen 8,80, det var ungefär, det var ju man kanske hade hoppats på, men man var absolut långt ifrån säker om de skulle liksom behålla den, så pass hög utdelning med tanke på hur Danske Bank agerade när de var mitt inne i sin Baltikum här, va? Och sen så känns det som att provisions- eller räntenettot var lite bättre än väntat, och räntenettot för 2020 lär väl gå i rätt riktning här med tanke på att nollräntan har, så att säga, att vi inte har någon minusränta i Sverige längre.
Ja, det var lite ombytta roller där på börsen för en gångs skull tidigare i veckan. Atlas Copco gick ner och bankerna gick upp. Det har inte varit bortskämda med på senare
det
år.
Det kanske är temat 2020. Det är många som tycker att bankerna är lågt värderat. Och det är klart att det finns en del jobbiga grejer framöver här med olika skadestånd och sånt där. Böter. Men de är lågt värderade i alla fall. Men det är ju sig även banksektorn i övriga Europa, för att inte...
Ja, Sverige sticker väl kanske ut där det är högre värderat än resten av Europa. Men jag tänkte en siffra som stack ut lite för mig i alla fall i Swedbanks rapport var de här kostnaderna för konsulterna angående penningtvättutredningen. 1,1 miljarder kronor. Man skulle blivit det istället för journalist kanske.
Ja, det skulle bli ett penningtvättskonsult skulle det ha blivit. Ja, det är mycket pengar, 1,1 miljarder i ska vi säga, konsultkostnader. Jag säger att de kostar 10 000 kronor i timmen, så vad blir det då? Då blir det ju 10 000 timmar, va?
Det är pengar det med, som vi
ja,
säger.
Ja, det är pengar det också.
Ska vi säga någonting om SCB också, tänkte jag. För den fick ju också marknadens gillande, får man väl ändå säga.
Ja, nej, men jag tycker att Toijbe är väldigt duktig på att presentera siffrorna där, och det som jag tyckte när den kom, att det var ju lite så att säga att mycket av vinsterna drevs ju upp av det här finansiella transaktioner, men SCB lyckades säga att det där ska vi nog inte ta som en engångsgrej, utan det där kommer vara med oss ett tag. De hade ganska mycket kreditförluster, det var det som stack ut även i bägge bolagen, i bägge bankerna, att kreditförlusterna ökade rejält det här kvartalet, men inte ens det fick liksom marknaden att darra på manschetten, utan de lyckades förklara med att det är två engagemang, ett i Norge och ett i Sverige som har kostat lite stålar här.
Ska vi gå vidare då i rapportfloden här? Vi har ju några stycken vi kan nämna. Jag tycker ändå vi ska ge en liten shoutout till byggbolaget NCC här. Gick ju upp på sin rapport där med drygt 9% tror jag det var. Och fortsätter även upp nu idag på fredagen. Är upp ungefär 6%. Lite skön revansch måste det säkert vara för vdn Thomas Karlsson. De har ju varit ifrågasatta.
Ja, det har
trots det. Att han har ju kommit in med tydligt städmandat i det här bolaget. Och har rensat, men det har tagit tid alltså.
Det har tagit tid, men nu är de då. Orderingången kom in på 13 miljarder där. Det var ju klart till lägen väntat, men de är mer restriktiva nu, och det är väl det som liksom kanske är helt rätt medicin i ett NCC som har så att säga tagit många order och som har liksom kostat pengar när sista spiken ska sättas i då. Nu är man då mer restriktiva. Jag tror det är precis det som marknaden gillar, att man vill. Det gör ingenting om det liksom blir lite lägre omsättning, bara det är vinst som kommer från omsättningen.
Ja, man vill se att underliggande affären tickar på helt enkelt. Jag tyckte det var intressant där, och jag ska bara också säga det kan ju finnas lite av ett short squeeze element i det här. NCC-aktien har varit rätt blankad.
Ja, så kan det vara. Så var det kanske också i Billerud Kostnäs här, som drog 13-14% på sin rapport.
Ja, exakt. Men apropå Billerud Kostnäs, så vi får nästan sätta oss och kika på efter rapportperioden här. Apropå utdelningar, hur många av utdelningarna motiveras av kassaflödet där? Ja. Jag tycker väl kanske att Billerud Korsnäs inte riktigt.
Ja, Billerud, men de har ju sig, de skulle man faktiskt kunna liksom, de fick ju ändå in 5 miljarder från sin skogsförsäljning. Så det är klart att de fick ju då pengar som de kan dela ut det, men det finns ju en hel del andra som har höjt utdelningen utan att vinsten efter skatt har gått i samma riktning. Så vinsten efter skatt har då gått ner under året samtidigt som man höjer utdelningen. Och det där är en trend. Jag pratade med Johan Forssell på Investor precis. Och vi pratade lite om det där. Och då sa han att kassaflöden är bra, så det är klart att det blir utdelning. Och så kan det vara, men jag tror också det är marknaden som trycker på det och vill ha en utdelning. Speciellt sådana här pensionsfonder och sånt där som har att välja mellan ränteplaceringar som innehåller ränta, så vill de gärna ha lite utdelning då från sin aktieportfölj istället. Så det är faktiskt en trend här att utdelningarna ökar betydligt mer än omsättningen. Och det där kommer, tror jag, kommer påverka börsen i under utdelningsperioden här i april. Jag tror man ska äga aktier över utdelning. Jag har svårt att se att aktierna kommer falla hela utdelningen, utan det kan väl vara ett litet tips för våren här.
Ja, och att bolagen går med på att dela ut pengarna kanske vittnar lite om att de inte är superoroliga för konjunkturen.
Ja, så kan det också vara. Så absolut. Och kassaflödena har varit bra. Och de är inte superoroliga. Och sen så att de är aktieägarvänliga. Och det gillar vi väl här i poddstudion.
Ja, det slår vi ett slag för, tycker jag.
Mm.
Nej, men jag tänkte bara, apropå NCC, jag tänkte bara ge en liten också notering här om JM här som är också. Det är lite samma element där i NCC, att det är en short squeeze. Det har varit otroligt blankad aktie det här, och den har gått väldigt starkt också. Men den är upp ungefär 6% här nu på fredagen efter rapporten i morse. Och lite där är det väl så här som temat har varit, att Sverige går bra. De har ju sitt affärsområde Riks, och sen så har de ju bostad i Stockholm.
Mm.
Och Stockholm går lite sämre, men det är ingen katastrof liksom. Mm.
Nej, så att, de ökar vinsten och ökade också utdelningen, höjde utdelningen för 10 år i rad. Så det tror jag de gillar, de som äger H&M, eller JM, men inte de som har blankat den.
Vi kanske borde säga någonting om Atlas också.
Ja, Atlas var ju alltså, de var först, Sandvik var ju först ut, men Atlas kom ju tidigare i veckan här. Atlas var det stora positiva överraskningen under Q3, en orderingångstillväxt på 6%. Nu landade den väl på 1%, om jag inte minns fel. Och att det här, och lägger man då till att Atlas har gått som ett spjut på börsen och blivit Stockholmsbörsens klart högst värderade bolag, så fick vi en liten smäll i aktien där. Jag har svårt att se att, jag tycker inte det ser ut som något köpläge i Atlas nu, utan den här rapporten visar att inte ens Atlas Copco är oberoende av den lite, ska vi säga, sämre konjunkturen, och med ett P/E-tal på 25-26 kanske man ska vara lite avvaktande till det där.
Ja, men som du är inne på där, det var höga förväntningar inför den rapporten. Mm. Och de kom väl lite på skam, får man väl ändå säga.
Ja, det tycker jag.
Men jag tänkte ändå vi skulle blicka framåt här mot nästa vecka, för även då fortsätter ju rapportperioden. Vi får några fina bolag här. Vi har ju SKF som kommer, vi har Alfa Laval, vi får Husqvarna, Tele2, ABB. Mm. Är det någon av de här som du ser ut fram emot mer än någon annan?
Ja, ABB är ju ett litet vänteläge tills Björn Rosengren kommer in där. SKF ska ju bli spännande. De har ju fortfarande ganska mycket bilar, och är det någonting man kunde läsa igenom både i Sandvik och Atlas, så var det att bilsektorn är jobbig, och där har du även ett coronavirus moment i det där, så det ska bli intressant att se vad de säger nu när de har, så att säga, varit med i coronavirus historiken här lite längre än de som redan har rapporterat om Ulrik Danielsson säger något där.
Ja, och sen stänger vi också storbankernas rapportfönster här med Nordea och Handelsbanken nästa vecka då. Men vi ska inte uppehålla er mer. Vi tackar så mycket för att ni lyssnar. Vi kommer höras igen nästa vecka, och vi kommer synas på sajten också. Vi kommer fortsätta bevaka rapportperioden. Ni ska heller inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju Digitalpodden, vi har Förnuft och känsla, vi har vår privatekonomipodd. Så att det finns att lyssna på, helt enkelt. Men nu ska jag önska er en trevlig helg, och tacka så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.